Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du, nu ska vi fokusera på 1983.
Precis. Slutet av oktober.
Ja, 24-30. Det slog mig här nu, precis när jag la ett av mina barn. Jag har ju en hel del. Jag har ju som rutin att lyssna på Michael Jackson. Det är tips jag har till lyssnarna. Då är det att köra Dangerous-skivan. Och så börjar man med Heal the World. Och efter det kommer Black or White och så är det Who is it och sen Give in to me. Det är väldigt lugnande och bra låtar, förutom Black or White.
Går du över till R. Kelly efter?
Det var det jag skulle komma till. Det var två grejer jag reflekterade över när jag låg där med Lovis. 1983 så kunde man lyssna på Michael Jackson helt oproblematiskt och bara njuta av hans fantastiska musik. Jag är ju en person som säger då att jag kan skilja privatpersonen från artisten. Jag kan skilja pedofilen från geniet. Men det går ju inte. När man ligger och lyssnar på Michael Jackson så dyker de där tankarna upp att det skaver. Det är synd. Det är tråkigt är det. Men, och sen insåg jag då att det jag gör nu då, hade jag ju inte kunnat gjort 1983. För det var ju kassettband som gällde för mig.
Mm. Fast det hade väl gått?
Jo, men alltså Heal the World är ju sista låten på A-sidan.
Ja,
det blir lite mäckigt där. Det var inte så att det gick igång automatiskt sen Black or White första låten på andra sidan, på B-sidan.
Det har hänt grejer sedan 83.
Det har hänt grejer. Men nu, vi kör tre snabba.
Det gör vi.
Tre snabba.
Jag ser att i Wales så är det en järnvägsstation som ska säljas. Det är inte vilken järnvägsstation som helst, utan en ganska svår stavad station. Jag kan fan inte ens läsa det.
Gör ett försök.
Okej. Okay. Det är Lanferpulgvingulgogrysvirndrovlantysiliokogogok. Järnvägsstation som heter Salu. Ja. Det här är sant. Den platsen heter så. Kanske för att det ska bli lite bättre så kan ni få lyssna på den hur man ska uttala det på riktigt. Stationsskylten ingår. Den är 10,9 meter lång. På grund av att ortsnamnet är så långt. Ja. Stationen har varit i salu i ett års tid, men det är ännu ingen som har hört av sig. Priset är 170 000 pund och förutom byggnad och skylt ingår även en souvenirbutik där man säljer 25 cm långa tågbiljetter med stationsnamnet på tryck. Den här orten fick sitt namn på 1860-talet. Syftet var att locka turister. Vilket kanske...
Bara genom ett långt ortnamn alltså?
Ja, det var ju inte för att det var lätt för turister att uttala det antar jag, utan det var bara för att det var så sjukt.
Ja.
Det var skomakare i byn som kom på namnet. Den korta versionen, om man skulle sätta på svenska, är Den heliga Marias kyrka i den vita Hassens dal.
Oj, vad fint.
Fint. Det långa namnet är Den heliga Marias kyrka i den vita Hassens dal, nära den strida vattenvirven vid helgon Tsylio av den röda grottans kyrka.
Jaha.
Det här är alltså en av världens längsta ortsnamn. Det är 58 bokstäver. Etta är dock Bangkok.
Fast det är bara två stavelser. Bangkok.
precis. Men som har 150 bokstäver beroende på hur man transkriberar. Och nu sitter du och tänker man fortfarande på Bangkok. Det är inte 150. Nej, men i Thailand säger man ju oftast Krung Thep.
Ja.
Det är en kort version av det långa. Mm. Vill höra Bangkok? Hur, de brukar säga Krung Thep. Men här är det långa, det för.
Ja. Krung Thep Mahanakorn Amon Ratana Gosin Mahintara Yuthaya Mahadilok Pop Noparat Rajathani Burirom Udom Rajani Ved Mahasathan
Amon Piman Avatan Satit Sakatattiya Wisnukam Prasit. Ja, det är ett innehävete långt namn det där.
Mm, det är ju det.
Det betyder ungefär så här. Änglarnas stad, den stora staden, den eviga juvelen, den oövervinnerliga Indras stad, världshuvudstaden med 9 värdefulla juveler, den lyckliga staden, staden med ett stort kungligt palats som liknar himlen där gudarna härskar efter att ha fötts på nytt, en stad given av Indra och byggd av Vishnu.
Fel av USA att exportera våra vapen. Ja, det är rubriken till en kortare notis. Då är det så här att tidningen New York Times har rapporterat lite tidigare här att jordanska brigader har fått specialutbildning av amerikansk militär för att sättas in i så här oroshärdar i området runt Persiska viken. Och det är väl inte så konstigt med det, men det finns ett litet problem då sett ur svensk perspektiv. Enligt tidningen så ska styrkan också ha fått nya fina vapen, bland annat luftvärnssystemet DIVAD. Det vad innehåller då svensktillverkade Boforskanoner.
Mm.
Och det blir ju såklart lite rubriker. Och då uttalar sig då utrikeshandelsminister Mats Hellström att ja, den svenska exporten av det vad gäller USAs trupper och USAs regering har inte tillstånd att liksom reexportera kanoner som har Boforstillverkade eldrör till Jordanien.
Det är tur ändå att Sverige har så mycket muskler då att de kan säga till USA att så där får ni inte göra.
Exakt, det är ju det de inte har här då. Så att han har inte så mycket att komma med, känns det som. Om USA vill använda dem där på Boforskanonerna så gör de väl det. Det är väl det man får ut av den här artikeln.
Men de satt fint om de där slantarna i statskassan.
Det gjorde de.
Ja, så lite kort om korvkiosker. Du har ju varit inne mycket på korv tidigare.
Mm, jag har snackat lite varm korvbogi här för några avsnitt sedan.
Just det. Jag kan läsa att den klassiska varmkorven lever farligt. Det är ju mer eller mindre ett krig, vad jag förstår enligt den här artikeln, om att locka till sig snabbmatsätarna i landet. Och försäljningen av just varmkorv sjunker i år 1983 med 8-10%. Mm. Hamburgaren ökar med motsvarande 5-8%. Så att det verkar som att hamburgaren tar många kunder här. Varför sviker då svenskarna korven? Ja, det är dyrt, tycker många. Istället för priset 18 kronor och dessutom stå ute och frysa kan man lika gärna gå och köpa en burgare för nästan samma pris. Vi är snabba. Du, när jag ändå fick in lite varm korv på tre snabba så skulle jag vilja fortsätta att prata om korv, närmare bestämt Bullens pilsnekorv.
Mm, jag har aldrig ätit den, men det händer något i mig när du säger det. Jag vet inte varför.
Ja, vad tänker du?
Ja, men den står ju där på ICA liksom.
Ja, det gör den.
Är det någon som köper den? Jag vet inte.
Den har stått där länge.
Ja, men är det inte något som alla säger när man pratar korv? Om man nu gillar korv så är det, ja men Bullens pilsnekorv alltså, den är så god.
Jag har aldrig käkat den.
Nej, men inte jag heller. Men jag tror att jag har sagt att jag gillar den fast jag inte ens... Alltså det är liksom en sån här grupptrycksgrej. Liksom. Ja, jag vet. Det är skitgod när man pratar med korventusiaster. Liksom. Ja, det finns något med bullen. Man ska tycka om bullen, spilsen är korv. Liksom.
Men hur ofta pratar man med korventusiaster?
Det är när man går på bandy.
Okej. Hur som helst, jag läste om Bullens pilsnerkorv i Svenska Dagbladet den här hösten. Och i en artikel så framgår det att det är bråk om ett slakteri, alltså Alvesta slakteri i Kronobergs län. Där vill nämligen ledningen att man ska flytta verksamheten till Kalmar. Och det vill ju inte personalen för att det innebär att 159 personer blir av med sina jobb. Även människor som bor i Alvesta, de har ju sina åsikter om det här. De tycker att åtminstone en del av produktionen bör få vara kvar i Alvesta. Och då gäller det just Bullens pilsnerkorv. Den borde få vara kvar tycker man. Det rör sig om 50 jobb, men det är också en fråga om tradition. Så att de som bor där verkar tycka att det här är en del av platsens identitet. Det här vi, fan, det är vi som är Bullens pilsnerkorv. Det tillverkas 720 ton av korven står där. Jag vet inte under vilket tidsspann, men jag antar att det är ett år. Den började tillverkas i Alvesta 1953 och har sedan dess inte förändrats överhuvudtaget.
Okay.
Inte ens burken har förändrats. Så det stämmer ju lite som du säger. Den står där. Ja, det gör den. Den står stadigt där. man försökte en gång göra en liten förändring av burken. Det var faktiskt, för det är ju så här klassisk konservburk.
Ja, just det.
Ja, man måste öppna den.
Blev ramaskri.
Ja, det man ville göra var att man ville ha så här snäpplock istället.
Ja, måste man använda en konservöppnare?
Ja, precis. Okay. Kunderna blev då förbannade, så man gick tillbaka till den klassiska konservburken. Ja, det har inte hänt ett skit med den produkten.
Nej.
Det är kanske därför den är så omtyckt också, jag vet inte. De som protesterade mest tydligen, det var snöskoterförare. För att de brukade, vad jag förstår, enligt en artikel, de brukade värma den här burken på sin motor. På snöskotern, uppe i fjällen.
Okej.
Okay. När de hade snäpplock, då sprack ju den.
Ah.
För de här snöskotermänniskorna.
Mm. Vem är Bullen? Vet du det?
Mm.
Vad gjorde han? Vad står han för? Liksom? Alltså han är väl en ganska knubbig person. Alltså,
ja.
Är glad är han.
Du tänker det därför han kallas för Bullen?
Nej, ja, alltså, men visst är det väl en glad gubbe som tittar på när man tittar på de där burkarna. Alltså jag har aldrig köpt det, men det är såhär Bullen, ja, härlig kille liksom.
Du tänker glad gubbe. Ja. Jag tror att ganska många gör det. Att man tänker att han ser ut som, vad fan heter den gamla skådespelaren som du hade pratat om, Evert...
Ja, Edvard Persson i Kalle på Spången.
Ja, just det. Ja, han var ju med
jag skulle nästan säga, är det inte han på burken? Är det inte han som är Bullen till och med?
Nej, men han är en person som ser glad ut. Men om du söker nu på Bullens pilsnekorv, då kommer du märka att fan, han ser inte så glad ut.
Jäklar.
Ja.
Det här är ju helt fel. Det här stämmer ju inte överens om hur jag tänkte att det skulle se ut. Jag blir upprörd. Jag ser ju alltså en...
Du tänker Eva Perssons pilsnekorv?
Ja. En lite lätt, alltså packad, glad gubbe med flint. Den här ser ut som en jurist som sitter och stirrar lite bistert på en.
Mm.
Nej, jag blir besviken. Ja. Omvälvande.
Ja, omvälvande. Ja. Erik Bullen Berglund i alla fall. Han levde 1887 till 1963. Så han var ju död här då när det var tjafs på slakteriet.
Ja.
Men han var lite av en superstjärna i det gamla Sverige. Han var skådespelare och han hade haft roller, ofta som direktör eller doktor. Han var en stabil farbror liksom.
Mm.
Han var även kock, han var utbildad i Frankrike. Och så började han skriva matkåserier i Stockholms Dagblad och han använde då namnet Bullen som signatur i tidningen.
Ah, okej.
Okay. Han hade nämligen haft en roll några år tidigare i någon teaterföreställning på Djurgårdsteatern. Där rollen hette Bullen, så att det var hans fru som föreslog henne. Men du kan väl kalla det för Bullen i tidningen.
Mm.
Så då gjorde han det. Så han blev ju känd som Bullen helt enkelt. Han fick också extra stort genomslag för att han hade ett radioprogram, Prata om mat.
Okej.
Okay. Och sen 1930 så kom hans första kokbok som han skrev tillsammans med sin fru Elsa. Den innehöll 500 recept.
Mm.
Jävla stor kokbok. Ja, men det är, jag vet inte, men det är mycket, 500 recept.
Ja.
Hur mycket är det en vanlig kokbok idag? Är det 40?
Ja, för att du får tänka, ja men du vet, förr då var ju kokböcker, det var ju... Ja, men tänk på den rutiga, den har ju otroligt många.
Ja, just det.
Det var ju inte en livsstil, det var ju inte på det sättet kokböcker är idag.
Nej, men på den tiden så var det väl recept i kokböcker.
Ja.
Jag läste en artikel om just hans kokbok, att det är just en ganska stor kontrast, att det är väldigt mycket smör och grädde och sådär.
Mm.
Så står det att ett vanligt mått i boken, det är en klick smör stor som ett ägg.
Det är en stor klick.
Ja, jag gillar det. Men varför hamnar då Bullen Berglund på korvförpackningen?
Ja.
Den lanserades 1953. Och det var nämligen så att det hade varit en salmonella-epidemi som spred sig från just Alvesta.
Jaha.
Det var en katastrof. 90 människor dog.
Va?
Totalt var det 9000 människor som blev sjuka. Och det här började i juni, 15 juni 53. Värst var det de två första dagarna i juli där 200 personer dagligen blev sjuka.
Ja, men i Alvesta eller också...
Ja, så det var ju att det här spred sig. Det var ju... Värst var det Kronobergs län då, Göteborg och Stockholm.
Mm.
Så först trodde man att det här berodde på importerad gäst. Men just på grund av att sjukdomen spred sig som den gjorde så började man misstänka Alvesta slakteri.
Mm.
För att därifrån levererades ju kött till de här områdena.
Ja, just det.
Så man fick göra tester och då märkte man att aha, det var slakteriet som var problemet här.
Mm.
Men det ledde ju också såklart till en katastrof för Skäveslakteriet. De hade ju inte så gott rykte efter det här. Folk blev ju rädda naturligtvis. Någonting behövde de göra. Och det var då man tog in den här superstjärnan Erik Bullen Berglund. Så det var liksom en marknadsföringsgrej egentligen.
Mm.
Man bestämde sig för att nu ska vi köra en hel konserv för att skydda mot salmonella, och vi ska ha ett namn som är förtroendeingivande.
Ah, ja.
I någon av artiklarna jag läst om det så verkar det som att han själv var med och tog fram recept till de här korvarna, och det är väl kanske inte omöjligt.
Nej, men han, det var ju klockrent ju. Populär skådespelare som också då hade ett intresse och var känd för kokböcker.
Och hade haft ett radioprogram om mat och ja, han var utbildad kock i Frankrike.
Klockrent.
Dessutom. Namnet pilsnerkorv har ingenting att göra med att de använde pilsner i receptet, för att pilsnerkorv hittar man om man söker i arkiven.
Mm.
Det som var anledningen till att de döpte inte pilsnerkorv, det var för att Bullen hade varit med i så många pilsnerfilmer.
Ja, ah, okej. Okay. Det är inte att det är gott till pilsner liksom. Eller att det är gott med en pilsner till heller.
Han sa själv att han tyckte det.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, det adderar ju bara lite extra.
Ja.
Ah. Men det där var ju ett genidrag. 66 år senare så står då den här konservburken med samma logga i matbutikerna.
Måste vara speciellt för Bullens barn och barnbarn.
Ja, sens nu när varje gång man går och handlar. Någonstans så sticker väl den ut också lite på hyllorna, tänker jag. Det är få som har ett ansikte sådär. Jag tänker, är det någon, vilken känd skådespelare idag skulle kunna sätta sin nuna på en produkt och så står den där om 66 år?
Nej, det vet jag inte. De flesta säljer sig ju tillfälligt bara.
Ja, ja, exakt. Det finns...
Det kan jag förstå också.
Varför det?
Ja, men det är ju dumt att signa upp sig på livstid.
Ja, men gjorde Bullen det?
Ja, men det gjorde han väl eftersom den har hans namn och allting.
Jo, men vad ska han säga? Han är ju död. Undrar om hans familj, om det liksom är så här rättegångar kring det där hela tiden.
Nej. Nej, han kände väldigt bra med pengar på det.
Ja.
Ja, bra är väl sanningen med modifikation. Men pengar fick han troligtvis.
Ja. När jag satt och läste DN-arkivet den här gången så fastnade jag för en artikel.
Kul!
Ja, det är ju lite av någon slags förutsättning för att det ska bli ett avsnitt. Men jag vill fokusera på det som hände här en helg i oktober 1983 på Stadshagens IP.
Mm.
Jag har svårt att sätta ord på varför jag fastnade för den här artikeln. Jag gillar innehållet. Jag gillar beskrivningen av den här fotbollskuppen då. Det är 236 lag i Stockholm som har spelat första omgången av fotbollsturneringen Stockholm Cup.
Mm.
Och det är en turnering som finns än idag. En ganska rolig turnering, insåg jag. Alltså det är väl våran motsvarighet till det man har i England när lag från olika divisioner kan mötas. Vad är det? Är det cupvinnarkuppen det?
Lite det är väl FA-kuppen?
Det är FA-kuppen som är så. Och det är ju lite skärmigt, eller hur? När ett division 3-lag möter något av de här storlagen och kanske vinner. Liksom.
Men är inte Svenska kuppen så där också, eller?
Vad jag förstår idag så är det så att Stockholmskuppen är då... Det är där man gallrar bort. Det är som en kvalificering till Svenska kuppen.
Aha, okej.
Okay. Så det börjar med ett otal av alla de här division 8-divisionerna. Alltså de lägsta divisionerna i Stockholm. Och så var det även 83. Och jag får ju då... beskrivet för mig på ett väldigt härligt sätt. Och grejen är att när jag läser den här artikeln så är det som att jag hör en röst. Alltså det är som att någon talar till mig när jag läser texten. Det var jättehäftigt och jag kommer till varför det är så. Lite kort bara vad som tas upp, för jag tycker att innehållet i den här är, jag tycker det är lite mysigt. Bara det att DN skriver om det här är liksom roligt. Det är Stuvsta och Pröpa, det är två lag. Stuvsta och Pröpa. Mm. Det är en beskrivning, alltså det är ett referat av den matchen.
Stuvsta. Okej, okay, de verkar vara utifrån Huddinge någonstans.
Ja, men de är ett Huddinge-lag, precis.
Och vad var det andra laget då?
Pröpa. Och då intervjuar då reporten här liksom, vad är Pröpa? Uh-huh. Ja, det är ingen som vet, säger Bengt Borup som är då lagledare. Oklart namn. Men de möts i alla fall här då. En blåsig och kall söndag på Stadshagens IP. Och så är det 10 huttrande åskådare. Och då är det mestadels avbytare då som ska komma in och spela. Jag kan inte göra texten rättvis. Men det är ju...
10 pers var det såg.
Ja, men det är ju liksom en icke-nyhet på ett sätt, eller hur? Det har ju inget större allmänintresse, tänker jag.
Det är very local.
Very local. Men den här rösten som talar till mig får mig att tycka det här är intressant. Och när jag tittar på signaturen så tänker jag så här. Aha. Okej.
Okay. Ja, det är ett geni.
Ja, det är det. Och rösten jag hör har hörts i många andra sammanhang efter det här. Jag ska spela upp ett klipp. Så kommer du antingen förmodligen att mysa lite och tänka, ja okej, jag fattar. Jag fattar grejen. He's the one. Han är bäst. Eller så kanske du faktiskt, som många lyssnare, kanske tycker det här är lite, nej, det här håller inte för mig. Det här går inte. Det är tröttsamt.
Men vadå, det här är en person som har ett flöde i sitt skrivande som...
Det här är en berättare. Mm. En sportjournalist berättare utan dess like, om du frågar mig. Du ska få höra det här. Mm.
Pia Grängman har getts ut på en pionjärresa. Året är 1973. Hon är en hockeyälskande tjej som har fått jobb som huvudtränare för ett danskt herrlag. Pia är bara 19 år. SVT uppmärksammar den ishockeyvärlden unika händelsen.
Pia, är du bra som tränare egentligen?
Ja, jag vet liksom inte direkt hur jag står ännu, men hittills har det gått bra.
Tar folk det på allvar nu då? Tror de att du menar något med det?
Ja, jag hoppas verkligen det, för det är ingenting som jag håller på bara för en liten lacho-grej, utan det är jag menar allvar. Annars hade jag aldrig satsat så hårt.
Då vinner vi matchen på lördag!
Ja, intressant angreppssätt på intervjun också.
Mm. Vet du vem det är?
Nej, jag känner igen rösten jättemycket, men jag kan inte.
Jag tror många gör det. Jens Lind heter han. Han jobbade på DN här då 1983. Han är ju frilansen 1990. Han gör ju stopptid i slutet av varje sportspegelsändning.
Ja, så det är därför jag känner igen det från barndomen. Lilla sportspegeln, eller?
Nej. Stora sportspegeln.
Jag är fan helt ute cykler. Men jag känner igen rösten. Det är en röst man har hört.
Ja. Det är inte samma nivå som att lyssna på Göran Zachrisson. Eller pratar jag med fel person här, Thomas? Det känns som att det här
Nej, det är bara att jag inte kan namnen på de här gamla gubbarna.
Nej. Alltså Jens Lind är ju en mästare på det här. Att fånga upp och hitta saker som ingen annan bryr sig om och skriver om eller berättar om. Mm. Och gör det på, alltså, ofta ett ganska fängslande sätt. Stopptid till exempel, som han har kört nu i många år, det är ju ofta arkivbilder i svartvitt. Det är få människor som kan få det att bli riktigt intressant. Med tanke på hur bortskämda vi är på, alltså, rörlig bild idag. Och
ja, visst.
Jag fastnade för att det här häftiga, att jag hör en röst, vad är det här? Hur kan det här vara intressant? Aha, Jens Lind. Och så tänker jag då på stopptid, som jag kan uppskatta väldigt mycket. Nu senast är han aktuell med Hockeyns historia. Det är 3 avsnitt på SVT.
Ja, just det. Men det har blivit väldigt uppmärksammat.
Ja, och klippet var ju då från det. Och grejen är att man måste egentligen stanna till vid den här kvinnan, den här 19-åringen som vi får möta här. Det var ju för sig 73 då, men Pia Grängman...
Är det Hockeyns Pia Sundhage lite grann, eller?
Det är Hockeyns Pia Sundhage. Det är ju helt otroligt alltså. Alltså om en 19-åring åker till Danmark för att träna ett herrlag 1973, det stannar ju inte där. Man gör ju inte det, och sen tänker man, och sen blir det inget mer, utan nej. Ja. Och det är precis så det är. Man läser om Pia Grängman och får reda på vad hon har gjort. Jag måste få lyfta fram henne, och jag måste se det här, Hockeyns historia, den dokumentären som Jens Lind har gjort med Alve Svanberg, inser jag. Hon fick ett erbjudande om att bli Philadelphia Flyers assisterande coach i NHL. Hon tackade nej.
Det är ju intressant. Jag har ändå bilden av att NHL-klubbarna är jävligt konservativa.
Ja, men verkligen. Alltså det var ju en totalt mansdominerad värld hon befann sig i. Hon var ju väldigt ensam som kvinna. Hon var då i Fredrikshamns herrlag i högsta danska ligan som 19-åring. Hon hörde av sig till, alltså vi snackar om att ha ett driv. Hon hörde av sig till den ryska förbundskaptenen Anatoly Tarasov för att studera hans tränarmetoder. Han svarade med att bjuda över henne då till Moskva, där hon stannade i 8 månader. Sen var hon förbundskapten för Västtysklands damlandslag under slutet av 80-talet. Hon är gift med Ulf Sterner, en av de här pionjärerna på andra sidan Atlanten. Jag känner sig, jag kan inte bara spela upp det här klippet då från Jens Linds dokumentärserie, utan prata lite om Pia Grängman eller Pia Sterner. Men vad jag vill är väl på något sätt att lyfta fram Jens Lind. Och det kom väl lite oväntat här, men det kom genom den här artikeln från 1983 då jag insåg, satan vilken berättare han är.
Ja, då, var det så att du kikade ner så här, vem fan är det som har skrivit?
Jo, men det blev så till slut. Det är svårt att trycka på exakt vad det är. Men det är väl lite så, en del människor kan säga vanliga meningar och få det att låta intressant. Det är väl inte svårare än så. En del har det.
Ja, fast
har en berättarröst.
Det är ju ingen självklarhet att man har det både skriftligt och muntligt å andra sidan.
Nej, men
det är det,
verkligen.
Men han fick det på något sätt att känna att det var något speciellt med den här fotbollsmatchen med 10 personer i publiken.
Ja, för den första tanken är ju Stockholmscupen, division 8 mot division 7. Nej, men det behöver jag inte läsa. Liksom. Det har ju inget intresse. Men jag tänker, jag såg någon artikel, någon som hade uttryckt, alltså en del människor kan säga saker, som till exempel den här meningen, eftersom de flesta mormoner inte dricker kaffe, choklad, nationaldryck i Utah. Det låter inte så intressant när jag säger det, men när Jens Lind säger det så fångas du av det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du, jag tänkte att vi ska lämna Sverige lite grann och ut i den stora vida världen.
Hur var läget? Har du tagit pulsen?
Ja, men det är alltid så stora grejer vi väljer bort naturligtvis. Men vadå, det är ju konflikter överallt och det går inte att... Då blir vi ju bara text-tv. Text-tv är bra som det är.
Ja.
Någonting som kändes aktuellt när jag bläddrade var ju just Tyskland. Och det kanske också beror på att det har ju varit så himla mycket om Tyskland nu eftersom det är 30-årsminnet av Berlinmurens fall.
Jag sneglade faktiskt på en artikel om just muren, just 1983. Vad såg du? Det var Svenska Dagbladet du såg det här, eller?
Det som stod den här veckan 1983, det var ju att det var en väldigt spänd situation. Det var demonstrationer i Västtyskland. Det hade varit en fredsvecka med jättestora demonstrationer, den största som någonsin hade varit i Västtysklands historia. Mm. Och det här rörde sig om att man skulle installera en helt ny generation av kärnvapen i landet.
Okej.
Okay. Pershing 2-missiler. Och anledningen till att man gjorde det här, det var för att man ville ha en motvikt mot Sovjetunionen som hade missiler riktade mot Europa från sitt håll. Och det här var ju såklart en stor rädsla för människor att ja, men nu ska det rustas upp ännu mer med ännu mer moderna kärnvapen. Det hade bara gått 38 år sedan landet var totalt sönderbombat i ruiner. Och många ungdomar var förbannade också. De tyckte att det fanns inget självbestämmande i Västtyskland för att man tyckte att det är USA som bestämmer vad som sker i Tyskland. Så tyckte många. Och det var även demonstrationer i Sverige, såg jag ena dagarna här. Det hade varit fredsaktivister som hade samlats utanför ett antal ambassader, bland annat Västtysklands ambassad. Det här var en protest mot NATOs planer på att placera de här robotarna i Västeuropa, framförallt Västtyskland.
Okej. Okay.
I Sverige var det till och med så att 224 demonstranter grips av polisen för att de vägrade att flytta på sig. En annan artikel, då står det om att man förbereder sig i Sovjetunionen. Det är nyhetsbyrån TASS som har gått ut på måndagen här att Sovjetunionen, de är redo nu att installera nya raketsystem i Östtyskland och Tjeckoslovakien. Så det är väldigt oroligt, vad är det som ska ske? Och i ett reportage av Rickard Schwartz, inte Schwartz utan det är faktiskt Schwartz, så skriver han om att Östtyskland är väldigt oroligt för att det ska bli en ny istid, skriver han, mellan de två länderna.
Men du, är inte det här samma krönikör som skriver fortfarande DN?
Nej, Svenska Dagbladet.
Svenska Dagbladet? Jag bara känns som att han skriver DN nu för tiden. Varje
ja.
Okay.
Men han skriver då om att en rockstjärna från Västtyskland, Udo Lindenberg, har uppträtt på en fredsgala i Östtyskland tillsammans med Harry Belafonte. Och han menar att bara en sån sak som att Östtyskland tillåter en västtysk rockstjärna kommer dit och uppträda så här nära in på den här processen med nya NATO-raketer visar hur benägna Östtyskland ändå är att försöka att ha okej relation med Västtyskland. Mm. Han, den här Udo Lindenberg, han var ju inte välkommen tidigare i Östtyskland. För att ledaren Honecker, han hade tyckt att han var alldeles för politiskt engagerad och han var lite för väl kontroversiell, så han fick inte komma dit. Mm. Men det ändrades då uppenbarligen, trots att han sjunger om Honecker i en av sina låter.
Mm.
Det är inte så att han...
Inte anti liksom, kanske?
Inte, ja, lite grann. Han sjöng en låt att Honecker gillar att låsa in sig själv på toaletten och lyssna på västsändare i hemlighet. Ja,
okay.
Det kanske var känsligt i DDR. De har ju på något sätt lyckats få den här Udo Lindenberg att framstå som DDR-vänlig genom att de har tagit upp i någon tidning att han har varit kritisk mot Ronald Reagan och han har varit positiv till Sovjetunionens tal om nedrustning, alltså får han komma till Östtyskland.
Mm.
Men så står det också i artikeln att en av anledningarna till att östtyskarna är så oroliga, det är ju att det är just på grund av att det är Västtyskland som gör att man har tillgång till exportmarknader och kreditmarknader. Man har stora lån till Västtyskland.
Mm.
Det går ju inte ihop såklart kanske med den kommunistiska ideologin riktigt. Men i praktiken var det så de var väl beroende. Och man ville dämpa situationen i Östtyskland också, för att enligt flera källor så var det allt fler östtyskar som ansökte om att få lämna landet. Man fick, man fick ju ansöka om det. I teorin. Så det var bara lämna in en blankett. Men du fick ju sällan positivt besked att du skulle få lämna.
Nej.
Och när jag läste om det här så slog det mig att det är ju faktiskt den här perioden som den här serien som jag har pratat så varmt om tidigare, kanske här i podden också, Deutschland 83. Det är, de här veckorna som den fantastiska, sjukt spännande serien handlar om.
Skildras den här artisten Udo Lindenberg?
Ja, så? Jag känner igen hans namn. Han är med. Ja. De här protesterna i Västtyskland är med. Det är flera delar som är med. Och det jag då ser i nyhetsflödet, det gör ju att det blir intressant. För det är ju, även om det är en fiktiv serie naturligtvis, så bygger den ju på de här händelserna. Mm. Det handlar ju om, kortfattat, om en östtysk spion som är i Västberlin för att inhämta information.
Ja, jag måste se den, känner jag.
Mm, och nu går ju, vad jag förstår, Deutschland 86 eller något sånt där.
Ja, just det. Och hade varit en innan 83 också, eller var det? Eller var det starten på någon slags...
Som jag förstår det var det starten, men det är möjligt att jag kom in sent på bollen där.
Man kan ju tänka sig att det är någon där 89 också. Det skulle ju runda av det på ett snyggt sätt, tänkte jag.
Ja,
Berlinmurens fall, liksom. Du, visste du, det här lärde jag mig, det kanske alla människor vet, men den dagen 1989 när folk helt plötsligt började riva muren, så var det någon tjänsteman som hade uttryckt sig klumpigt, läste jag här i DN för några dagar sedan. Det hade blivit missförstånd. Folk hade tolkat det som de här nya reglerna kring, kan det varit då, hur man får röra sig fram och tillbaka.
Att man fritt får röra sig. De ställer frågan, när börjar det gälla? Och då blev man,
fan. Hade han någon felsägning där, hade han sagt. Eller han hade gjort en felsägning och folk hade liksom bara hämtat yxor och hammare. Och...
Ja, alltså ledningens tanke var ju att det på sikt skulle bli så.
Aha.
Men han liksom började fumla bland pappren där. Ja, alltså det gäller nu, direkt. Och
han var höfta lite.
Snacka om att öppna Pandoras ask.
Alltså den måste ju Jens Lind göra en dokumentär om den personen. Herregud, det skulle vara fantastiskt.
Ja, det är så absurt. Då var jag alltid i rullning. Då gick det ju inte.
Svårt att stoppa. Nej, ursäkta. Hörru, ta ner. Nej, Ja, ja, det är fantastiskt.
Jag såg de här stackars unga vakterna. Det var väl ofta unga grabbar som stod där. Så vad fan händer? Vad gör vi? De ser så arga ut på bilderna. Jag förstår ju det också. Eller som liksom allvarliga. De vet ju inte hur de ska reagera.
I det tumultet som uppstod i och med att någon slags tjänsteman sa en felsägning. Det börjar gälla nu. Och folk bara gick berserk på muren. Det måste ha varit jävla... Det var ju kaotiskt, tänker jag.
Jo, de var väl rädda kanske för att få repressalier.
Ja.
Alltså, vad gäller här? Mitt uppdrag är fram tills nyss vart att skjuta personer. Det är snack om att ändra arbetsbeskrivning.
Ja, exakt.
Ja, men det finns ju så här klassisk bild när någon från Västtyskland, Västberlin, sträcker fram handen och bara, tja, hej, nu är vi tillsammans här och sträcker fram handen mot honom. Han bara står helt jävla blek och bara stirrar på honom.
Ja.
Den här serien, Deutschland 83, den handlar ju om en NATO-övning som kallades för Operation Able Archer.
Mm.
Och den här östtyske spionen som man förföljer, han inser ju att det här är en övning. Medan man i Östtyskland tror att men det här är ingen övning. De tänker bombeskiten ur oss nu.
Mm.
Och det här var ju egentligen några veckor efter, det var väl i november. Vi läste ju sista veckan i oktober.
Ja.
Och om man läser om Able Archer, den övningen, så framgår det ju att det här var ett av de tillfällena där man idag menar att det kunde ha blivit ett kärnvapenkrig.
Ja.
Det var flera saker som gjorde det. Dels att det var en sån verklighetstrogen övning som gjorde att man, jag menar, Sovjetunionen hade ju bra underrättelser. De hade ju spioner och såklart.
Mm.
Så de trodde att ja, men det här är en skenmanöver. De gör så att vi ska tro att det är en övning, men i själva verket kommer de att attackera oss. De hade också märkt att det var jättemycket krypterad trafik mellan Storbritannien och USA. Okay. Och de la ihop det som ett pussel och fan, det är något på gång. Det hade inte alls med det att göra. Det var för att USA hade gått in i Grenada där Elisabeth var drottning, så de var tvungna att ha massa diplomatisk korrespondens. Men det var så här, flera pusselbitar som gjorde att fan, nu är det på riktigt här. Och de började ju på den sidan förbereda sig, för att Sovjetunionens strategi var ju då att vi kan aldrig klara att slå dem i ett kärnvapenkrig. Vår enda styrka är om vi slår dem före.
Ja, just
det. Och det är ju en ganska farlig strategi också.
Mm.
Jag läste i en artikel att det var någon general, Perutz, som hade märkt att ja, men fan, Sovjetunionen har verkligen gjort sig redo nu för krig. Mm. Så han försökte verkligen se till att man på västsidan inte också skickade signalen att vi är redo för kriget. Men vi dämpar nu, vi gör övningar, men vi kan inte hålla på liksom... Jag vet inte vad det kallas på militärspråk. Man märker ju när någon mobiliserar.
Ja, ja, visst.
Och det blev ju inget. Övningen gjordes och Sovjetunionen höll sig kalla. Men tydligen ska Ronald Reagan efteråt ha sagt att jag kunde aldrig tro att de på allvar trodde att vi tänkte anfalla. Det var ju uppenbarligen så att ledningen i öst trodde att Reagan tänkte. För han har ju varit väldigt hård i orden. Han kallade dem för Evil Empire och sådär. Men efter det här så gjorde han inte det.
Nej.
Så det ändras hösten 83. Ska du avsluta kanske med någonting?
Ja, jag ska prata om sopsug.
Sopsug?
Ja.
Vad är det?
Ja, vad är en sopsug? Det var ju också frågan jag ställde mig när jag läste att 3000 hushåll ska anslutas till sopsugen på Söder. Snygg rubrik. Nej, men det är ju det. 3000 hushåll ska anslutas till sopsugen på Söder. Alltså, den ska ju... Ja, den ska ha ett pris. Då är det ju så här att 1983 så skriver man om sopsug. Och då vill ju du veta vad det är då. Men det handlar om att...
Visste alla 83 vad det var?
Nej, det känns som en ganska ny sak här. Och modern, och det är nytänk. Det handlar ju om att ta hand om sopor på ett bra sätt. Det finns någon slags miljötänk här, eller det handlar om att det ska vara effektivare också. Det skapar ju mindre biltrafik i stan och sådär. Det finns någon slags miljöaspekt av det. Men det handlar om är då att soporna på Södermalm kommer att bjudas på hisnande upplevelser i vår. Äggskalen och plastförpackningarna ska blåsa iväg i underjordiska rörsystem där vindarna håller full orkanstyrka. Från sopnedkastet till sopstationen som kan ligga en kilometer bort så avverkar de sträckan på 25 sekunder. Farten är 150 km i timmen, får jag reda på här då.
Och fan, det är som sån här brev man skickar i regeringskansliet.
Ja, fast sopor då. Äggskal. Grejen då, i teorin då så kan ju den här typen av sophantering, den kan klara av avfall från 6000 hushåll. Det är ju jäkla bra alltså. De slussas ju då iväg ner till något bergrum någonstans på söder där de samlas ihop och pressas samman, och det kräver liksom inte lika mycket arbetskraft för att få undan det helt enkelt. Nej. Så det är väldigt bra grej, inser jag här.
Det här är ingenting som finns idag, antar jag.
Jo, men det är det finns.
Är det sant?
Ja, men det är en teknik som liksom, om man tittar på fördelarna med det här. Alltså bara du googlar sopsug så får du ju upp ett otal företag som pysslar med det här och erbjuder tjänster. Alltså att du har, tänk dig där du bor. Ni borde ju ha sopsug. När man byggde det här, jag menar, hur många hushåll kan det handla om där ni bor? Bara där ni bor. Det är galet många. Tiotusentals, eller hur?
Ja, kanske.
Grejen är att det kostar så jäkla mycket. Det är svindyrt att fixa, såklart. Men sen underhållningen är ju mycket billigare.
Vänta, risk att jag skämmer ut mig själv. Men är det inte det jag har, David? För när jag slänger mina sopor, alltså inte papper och plast, det sorterar vi i ett soprum. Men när jag slänger kompost, tidningar och hushållssopor, då går jag ut på gården och då är det fyra rör som sticker upp i marken.
Så har ni en sopsug, Thomas?
Så öppnar jag med nyckel och slänger ner sopan, och ibland låter det ändå.
Ja, men då är det ju en sopsug ni har då. För så ovanligt är det ju inte. Det finns ju på olika ställen i Sverige. Det är det som är skillnaden nu då. Att när man började bygga de här, jag tror den första byggdes 1961. Så att den är ju inte helt ny grej. Jag får ju ta tillbaks det. Ja. Den första byggdes 1961. Då var det ju de här höghusen där på varje våning hade man. Det minns du kanske från barndomen, när man hade kompisar som bodde i lägenhet. Så även om de inte hade sopsug så hade de ju ett system för soporna, att man bara gick utanför dörren, öppnade en lucka och så ramlade ju de ner i någon slags större sån här kärl som sopbilen kom och drog ut och åkte vidare med.
0% sorterat.
Ja, det var det ju. Där var det inte så mycket sorterat. Det har väl utvecklats nu då. Och jämfört med 83 så tänker jag att det är en stor skillnad på de här sopsugarna, hur de kan sortera då. Men ni har någon sopsug, Thomas. Ni har framtiden hos er.
Ja, men det står ju här. Initialt planerar staden att ta över sopsugare i norra Djurgårdsstaden, Hagastaden, Annedal och Hammarby sjöstad. Där 15 000 bostäder redan är anslutna till systemet.
Ja, men då kanske du och jag får vara två idioter. Lyssnarna sitter så här, vad fan?
Ja, men det är väl intressant ändå att det är liksom, jag står där och slänger min skit liksom dagligen. Ja. Varför har jag inte tänkt på, ja, men vart tar den skiten vägen? Det är bara ett rör.
Du kommer ju få frågan av ditt barn Alexander. Så här, pappa, vad tar du vägen? Nu kanske du är på väg att ha ett svar.
Ja, nej, men det är höjden av idioti. Ja, men det är ett rör nere i marken. Det är klart att det tar vägen någonstans. Och jag har hört att det låter om det. Det är väl att den suger in efter ett tag eller något sånt där.
Mm.
För att ibland kan jag höra att nu är den typ full liksom.
Ja.
Så att det verkar som att blåsa igång den då och då då. Annars hade man ju kanske sugit som jag själv där.
Så du har aldrig reflekterat över så här. Här har jag en massa skit som är ganska dåligt för miljön. Här, det slänger ner i ett hål. Men du har inte tänkt vart det tar vägen.
Nej, det har jag inte tänkt.
Är inte det lite intressant ändå?
Jo, men jag sa ju alltså, det
är dina sopor.
Men har du tänkt på det när du har varit hemma hos mig då?
Nej, men jag har aldrig tänkt sopor. Det är inte så att jag går runt sånt stort intresse. Jag fick ju intresset nu när jag läste det här 83 i DN. Men jag menar, du går väl inte runt och man frågar ju inte folk. Så här, hur? Jo, i och för sig, det gör man i och för sig. Man frågar ju om man källsorterar, för det är ju det är plus,
frågar man det?
Plus på miljökontot liksom. Ja, men det är ju ofta sådana grejer som vi pratar om för att ta sig.
Jo, men det är väl sällan man frågar det. Jag har aldrig frågat om källsorterar du. Det är den tråkigaste frågan jag har hört.
Jo, men
jag vill utgå väl från
det man har kvar, tänker jag så här. Om man då har sagt så här, vi äter inte kött, vi äter vegetariskt. Och jag kör inte bil så mycket, jag åker tåg. Och om alla i sällskapet gör det, då drar man ju till med den. Förresten, källsorterar ni? För då finns det en möjlighet att man kan.
Döda diskussionen ännu mer.
Ja.
Men jag är ju sopsug. Det kan vara så att det blir en ny jag liksom. Varje gång det kommer någon säger, vi är ju sopsug här ute.
Ja, just det.
Det är ju spännande.
Ja, är det det? Jag har börjat tveka nu till att jag tog upp det här ämnet. Men jag skulle vilja vara 12 år igen och få åka med skolan till en sopsug. Bara för att se hur det funkar. Det är lika spännande som ett reningsverk.
Ja, det är kul.
När man såg de här bajskottarna liksom i första bassängen och sen hur det sen var faktiskt ganska rent vatten i den sista bassängen. Det är ju lika spännande.
Men är det inte ganska många saker vi tar bara för givet? Eller vi gör utan att reflektera? Vet du till exempel var vattnet i kranen kommer ifrån?
Havet.
Nej, ditt vatten kommer väl troligtvis från Fyrisån?
Det är ju jätteäckligt ju.
Ja, fast det är renast där.
Nej, men Nej, du har rätt. Man kanske inte ställer sig de frågorna så ofta.
Nej, men det borde man göra.
Ja, jag har en känsla av att sopsug, det kommer att vara standard. Om 50 år, när man bygger nya stora bostadsområden, så kommer det vara en sopsug. Och när man slänger ner sina äggskal så bara pressas de och skickas iväg till typ ett bergrum på Södermalm.
Vadå äggskal? Vi har ingen sopsug för äggskal. Nej.
Jag tror inte det är så fin sorterat liksom.
Man behöver väl inte ett helt sugsystem för äggskal? Fan, dummaste jag hör. 10 000 människor och det är så här, vad är det, 100 ägg i veckan.
Men vadå 100 ägg i veckan? Så, ja, hur räknar du ut det liksom? Ja. Nej, men du, vad fan?
Ja, fy fan, vad är det här för podcast? Vi kanske får avsluta nu.
Vi får göra det.
Vi hörs igen om 2 veckor. Och då blir det ett nytt år, en ny vecka. Och nytt innehåll förhoppningsvis.
Det får vi verkligen hoppas, va?
Hej då!
Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.